en podcast från Aftonbladet Ledare.
Idag ska vi prata om Donald Trumps galna grönländska äventyr och den tröga omställningen av stålindustrin. Med katalys, snart påhoppande eller snart börjande industriutredare Jonas Algers. I Start och pressarna, en podd om ekonomi och politik med denna vecka Max Järnek och Daniel Sunen. Välkommen tillbaka till Katalys, Jonas Algers.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Hur känns det?
Det känns bra. Jag har ju varit med, är det två gånger förut i podden online? När jag satt i något dansk stuga och nu är jag här i studion direkt. Det känns mycket bättre.
På väg mot Stockholm.
På väg mot Stockholm, det är sant.
Du börjar i februari. Papperspacket har gett oss pengar så att du kan till att börja med liksom jobba här ett år som industriutredare. Och pappersindustri, grön omställning, ja, industripolitik överhuvudtaget. Du har inte börjat än och det är inte riktigt klart exakt vad du ska göra. Men vad tänker du själv att du vill jobba med?
Jag vill jobba med, jag ser ju industrin som central och industriarbetarna som centrala för att genomföra den nödvändiga omställningen av Sverige. Jag tänker också att det är ju, någonstans har vi liksom glömt som samhälle eller den här stockholmska informationsbubblan har liksom någonstans glömt hur viktig industrin är för innovation, för arbetsplatser, för folks liv och levande runt om i Sverige. Så jag tänker att mitt jobb blir lite att lyfta det och både få förhoppningsvis mer in industriorters perspektiv i politiken här. Men också liksom prata och fråga folk och lära mig om vad händer i Sverige, vad behövs för politik för att genomföra innovation, omställning, stärka konkurrenskraften och vidare. Så det blir jättekul. Skapa bra jobb.
Max, du är också intresserad. Ni har liksom lite samma intresseområden här med industri och grön omställning. Och så. Vad tänker du liksom?
Ja, nej, det blir väldigt, väldigt bra att ha en till som jobbar med de frågorna. Så vi verkligen kan sätta oss in i vad som behövs för att ställa om Sverige och som du sa, konkurrenskraften, innovation och de här stora industriprojekten i Norrland som verkar gå till stå lite och vad som krävs för att ro dem i hamn.
Exakt. Ja, jag känner att det är ju inte första gången vi kommer prata om industri i Starta pressarna. Och jag vet att jag lyssnade på er en podd med Mikael Damberg som också är väldigt intresserad av industripolitik och sånt där. Så det känns ändå som att vi lever i en industripolitisk renässans. Och det tycker jag känns kul att vara en del av.
I mål, liksom.
Ja, precis. Yes.
Du håller på nu, du är väl klar med avhandlingen men du har inte disputerat än. Det är en månad kvar nästan, va?
Ja, precis. Exakt.
Vad skriver du om?
Jo, men jag skriver om industripolitikens roll för omställningen av stålindustrin. Alltså, jag jobbade förut som utredare i Norge och höll på med frågan om vad ska Norge leva av efter oljan? Och i det arbetet så tittade...
Och svaret är olja.
Ja, svaret är mer olja. Nej, men, och det var mycket nya tekniker som det finns stor efterfrågan på. Mycket relaterade tekniker som redan finns kompetens inom. Till exempel havsbaserad vindkraft och sånt där i Norge. Och samtidigt då kom de här beskeden om de här stora industriprojekten i Sverige. Så LKAB, stora omställning, tillsammans med SSAB och Vattenfall. Och det tyckte jag var superspännande att det var på gång. Och jag var nyfiken i, vad är det för processer egentligen som de har gjort det möjligt? Jag tycker ju någonstans det är kul att liksom tänka hur politik och teknik hänger ihop. Alltså både vad för politik behövs för att möjliggöra en dynamisk ekonomi och omställning och utveckling. Och på andra sidan, okej, vad betyder det faktiskt rent tekniskt? Vad betyder det rent för då en sektor som stålindustrin när det gäller den infrastrukturen de behöver, den tekniken de behöver och så vidare. Hur påverkar det handelsmönster och sånt där? Alltså jag tycker det är intressant med de här sektoranalyserna helt enkelt när det gäller politik och teknologi. Så det är det handlar om helt enkelt. Så då har jag tittat lite på olika aspekter av det här. Jag har tittat på bolagsnivå, på bolagen kring Hybrid, vad de har gjort för att möjliggöra sin satsning. Och sen har jag också tittat på det vi kallar för inrikespolitiska nivån, det vill säga vad gör olika makthavare för att stötta och subventionera sin omställning och hur omställningen av stålindustrin, hur påverkar det priset av att producera grönt stål? Sen då har vi också, sitter också på den tredje nivån som är liksom globala marknadsperspektivet där stålindustrin lider av en enorm överkapacitet. Kina producerar idag 54% av allt stål i världen. Ett land. Deras största statsägda bolag. Om det var ett land skulle det vara näst största stålproducerande landet i världen. De producerar 8% av allt stål i världen.
Mm.
Så det är helt enormt hur mycket stålkapacitet de har. Och det pressar priserna på stål, vilket försvårar omställningen. Därför att det blir då, det ökar då den här gröna premiumen kan vi säga. Alltså skillnaden mellan priset på vanligt stål och kostnaden för grönt stål. Så jag försöker liksom se på de här tre nivåerna, se vilka, hur de hänger ihop och hur det förhindrar omställningen. Vilka målkonflikter som finns.
Vi kommer in mer på liksom, omställningen och svensk liksom, industri snart. Men jag tänker ändå, du har ju bott flera år nu i Danmark. Du har en...
Halvdansk också.
Du är halvdansk. Alltså det här situationen nu med Donald Trump och gröna. Alltså det här är måndag förmiddag vi spelar in det här. Vad tänker du, vad är situationen i Danmark? Du säger att ni följer handbolls-VM på pubbarna, men på nätterna och dagarna så följer ni Donald Trumps göranden och låtanden.
Exakt. Jo, nej, men jag tror att det är väldigt vad ska man säga? Till dels tror jag folk är ganska rädda. Jag tänker på min mormor som bor i Esbjerg, som är en stor viktig industrihamn. Det har också blivit en NATO-hamn. Hon är väldigt bekymrad för att den staden har blivit ett militärt mål. Och jag tror det är många som är oroliga för det.
Amerikanska attacker. Alltså det är det som är, men det är det liksom nu.
Ja, men alltså med hela säkerhetsläget generellt liksom. Och att Trump då hotar med det här, då blir det ju känns det ju ännu mer obehagligt att det är amerikanska tanks som liksom transporteras in här i landet via våran hamn liksom. Så det, jag tror det finns en rädsla liksom. Sen tror jag också någonstans folk tänker vi har nått en punkt nu där folk väldigt brett politiskt tycker att nu har han gått för långt. Och nu, vi accepterar inte mer. Jag såg att alla partier i Europaparlamentet har nu sagt att man står emot eller man inte vill ratificera då det här handelsavtalet med USA. Så till och med Dansk Folkeparti är emot dem. Och det finns en slags liksom, men nu har de gått för långt. Vi vill stå samman med Grönlands folk och liksom beskydda deras rätt till sitt land. Grejen är att jag tycker också att det är någon slags liksom, finns det ju en ironi här i att Danmark har väldigt länge sett Grönland som sin lilla koloni och inte riktigt behandlat dem med respekt. Det finns ju, jag vet inte om ni kommer ihåg för några år sedan, så var det ju en svensk nyhet också att i danska ordlistan så togs full som en grönländare in som ett uttryck, som ett allmänt vedertaget uttryck. Så det är ju liksom så man ser på Grönland, att det är mycket alkohol, mycket problem och de är beroende av våra subventioner. När
Grönland... Och det är egentligen då att man har slagit sönder den struktur, som, alltså det, den kultur och det sätt att leva som har funnits där. Och sen så har man liksom ersatt det då med liksom dålig fungerande socialpolitik och arbetslöshet liksom.
Man har länge sett ursprungsbefolkningen som ovärdig, tror jag. Alltså man har haft en steriliseringspolitik där man har steriliserat kvinnor för att de inte kunde ta hand om barn. Man har tagit barn från sina föräldrar till Danmark och försökt att danskifiera dem. Det har varit enormt mycket sociala problem i Grönland, den här politiken. Och sen har man ju då heller inte, man har haft en slags liksom subventionerad konsumtion, grönländsk konsumtion. Men man har ju faktiskt inte investerat i att utveckla Grönland, Grönlands ekonomi på ett nyttigt sätt. Man skulle kunna, idag till exempel så ser vi ju hur viktig Grönland, viktig strategisk tillgång Grönland är för Danmark när det gäller militärt, men också jag tänker på sådana här saker som satelliter, jag tänker på tillgångar, vissa naturresurser och så vidare. Och Danmark har ju liksom inte investerat i att utveckla dessa och liksom stärka den grönländska ekonomin. För att man har också varit rädd, tror jag, för att Grönland då skulle vilja bli självständiga. Så att nu måste ju har ju Danmark helt plötsligt danska politiker ändra tonen och säger att ja, men vi är ju brödrafolk och vi är ju en del av gemensamma kungariket, Rigsfællesskabet som man säger. Och det tror jag har varit en ganska bra faktiskt på ett sätt. Att danskarna faktiskt får tänka om hur de ser på Grönlands folk och Grönland.
Stefan Jonsson hade en text i veckan som var, tycker jag, otroligt bra i Dagens Nyheter om så att säga, den här koloniala historien och de här enorma övergreppen och mot den grönländska befolkningen, liksom urinvånarna där, mot grönlänningarna. Och som jag tyckte liksom, man ska läsa om man är intresserad. Men finns en diskussion, jag menar, just nu i situationen att jag menar, grönlänningarna kommer inte få självständighet för sitt land genom att Donald Trump snor landet. Det är liksom en omväg om man säger så. Så att det här är ju en kris i sig då. Men finns det på sikt liksom diskussioner om, aktiva diskussioner, jag menar de finns på Grönland, men finns det, kan det här leda till liksom ökat självbestämmande på sikt, självständighet? Eller är det här liksom, alltså nu kanske inte den diskussionen lever, men Grönland är ju fokus.
Jo, men jag tror den lever i allra högsta grad, men jag tror det är mer på det här sättet att alltså grönländska befolkningen är, vad jag förstår, 57 000 personer. Och det är ett enormt territorie. Så att med de här annekteringshoten då från USA så visar det ju att det blir väldigt svårt för den grönländska befolkningen och att garantera sin egen självständighet. För de är så få och territoriet är så stort. Så jag tror att de opinionsmätningar jag har sett så är det väl ungefär 74% av befolkningen som vill att Grönland ska fortsätta vara en del av Danmark, i alla fall tillfälligt. Och så vill man ha självständighet på sikt. Och så får man ju se då vad det är, hur den självständigheten ska se ut på sikt. Det vet jag inte. Men den här diskussionen, eller Trumps hot då, har ju verkligen satt igång i en debatt i både Danmark och Grönland. Okej, hur ser vägen till självständighet ut? Och jag tror att både Grönland och Danmark tänker att vi måste faktiskt ha en mer genomtänkt långsiktig plan. För att bara säga man vill ha självständighet, det kanske inte är realistiskt. Och i sådana fall så är det inte det här sättet vi kommer dit.
Att övergången här liksom till det vi huvudämnet idag är på något sätt att Grönland är då också otroligt hårt påverkat av klimatförändringar. Och det är också klimatförändringar som gör att dels då packisen runt Grönland gör, alltså när den försvinner då över tid, så blir ju handelsvägar då möjliga. Och det blir liksom möjligt att då exploatera naturrikedomar, enorma naturrikedomar som potentiellt då finns under isen helt enkelt.
Exakt.
Och att det här då, jag menar vi har sett på Svalbard, det jag själv har varit för några år sedan, där det liksom är dels gamla ryska liksom koloni, alltså kolgruvesamhällen och så. Så att det finns ju, det är en strid om Arktis som är på nytt liksom.
Ja.
Och det kommer ju säkert, jag menar det är väldigt viktigt att inte amerikanska eller för den delen ryska eller andra intressen liksom kan att vi får något sånt nytt kallt krig i Arktis. Det kommer också vara liksom i våran, det är ju som att ha det i vår nacke liksom i Norden. Och drabba både Finland, Norge, Sverige och Danmark. Så att det är ju liksom någonting, men de här klimatförändringarna är ju så otroligt påtagliga. Man har haft liksom diskussioner med de här kalvande glaciärerna, men ju också nu att de här handelsvägarna öppnas.
Precis.
Så det är det som gör att Donald Trumps politik, han spär på klimatförändringarna.
Exakt.
Och sen skapar han liksom kaos när de uppstår.
Jo men precis. Alltså, Grönland har ju väldigt många olika mineraler, metaller som man menar är väldigt värdefulla att utvinna. Problemet är att de är väldigt svåra att utvinna därför att du måste först gräva igenom ett tjockt lager is för att komma ner till jorden och sen utvinna de här mineralerna. Men när det ändå smälter så kanske man kan göra det på sikt. Jag tror faktiskt mer att det här handlar om alltså ren försvarspolitik som Trump själv har snackat om, den här Golden Dome som är det här vansinnigt stora missilsystemet som USA vill ha. Att Grönland kan vara en del av det. Och sen så,
som det också var, det var något kärnkraftsprogram också, något kärnvapenprogram på Grönland på hemligt på 50-60-talet va? Där man borrade ner någon sån här, så att säga, forskningsstation i isen från amerikansk sida som sen visade sig vara någon sorts atom vapenprogram.
Just det.
Så att det finns en sån historia.
Ja, jag är inte säker på om det är vapen, men det kanske det var. Men jag tror också det bara var kärnkraft liksom, på något sätt för lokala stationer, militärstationer. Men jag vet inte. Men jag tror att det har med, alltså jag gillar egentligen inte den här, alltså det är svårt att analysera Trump utifrån, han är galen, han vill bara ha liksom uppmärksamheten och sånt där. Men någonstans blir det också det här, ja, alltså han pratar återkommande om de här kartorna, han har sett Grönland på kartan och han ser, oh wow, det är ju precis där, det ligger så nära USA, det borde vara en del av vårt
land. Eller Kanada liksom. I så fall.
Och sen så det här med den här Mercator-kartan, liksom, att det ser så stort ut, att han tycker det vore fett.
Ja, för att det är så förstoras också. Precis. Av liksom, hur skulle, kartan är utförd.
Ja, så han tänker ett jättestort land och jag vill kalla det Trumpland, och så egentligen är det mycket mindre än vad det ser ut som. Jag vet inte, det finns ju en blandning av intressen liksom, och anledningar som gör att Trump vill detta, men väldigt svårt att förutse hur det går. Jag vet att Lars Løkke och danska utrikesministern då har fått väldigt mycket cred för att liksom hanterat den här situationen bra, och att liksom Danmark känns väldigt enat internt, och också nu att flera EU-länder står tillsammans med Danmark. Så det känns ändå som att det finns någon slags liksom samling. Då får vi se. EU, jag menar, vi ska inte undervärdera EUs förmåga att fucka upp och backa ur. Så det kan ju säkert vara så att de inte vågar slå tillbaka mot USA ekonomiskt. Men vi får se, helt enkelt.
För att det är ändå det här handelskriget som nu har börjat då med tullhot och så. Där har Macron sagt att man ska utlösa den här handelsbazookan. Alltså det här omfattande paket av då liksom, ja, en ekonomisk krigsförklaring helt enkelt. Och på något sätt är det ju, det har ju vi resonerat om i andra poddar här på Katalys, att avgå alla bland annat att det liksom, man måste ju på något sätt sätta ner foten, och en av få möjligheter att så här, stoppa Donald Trump innan han så här, får total makt eller tar sig ännu mer total makt, det är någonstans att han får en näsbränna i mellanårsvalet, och då skulle ju så att säga helt enkelt att man straffar den amerikanska ekonomin, det är ju ett högt pris också, men om han verkligen förlorar valet, kanske båda kamrarna, då är han ju vinklippt, så att säga. Om han accepterar liksom demokratins spelregler överhuvudtaget. Vad tänker du, Max, om liksom, kommer Trump få Grönland eller ta Grönland?
Jag tror att han egentligen är ganska svag egentligen, om man bara sätter hårt mot hårt. Att vissa länder har gjort det i Kina och Mexiko till exempel, satt ju direkt hårt mot hårt och hotade med egna tullar och liksom backade inte, utan bara trissade upp, och då gav han sista småningom, för att han vill ju inte bråka med någon som gör motstånd egentligen. Han vill ge sig på svaga motståndare, och han uppfattar EU som väldigt svagt, och EU har ju också liksom vikt sig och liksom smickrat honom och försökt hålla låg profil och inte bråka för mycket med honom och acceptera det han håller på med fram tills nu då. Men egentligen tror jag att han är ganska känslig för om till exempel den amerikanska aktiemarknaden börjar svaja lite, om Europa skulle dumpa massa amerikanska aktier, så skulle han säkert backa. Han gjorde ju det vid något tillfälle när det blev lite svajigt på börsen, så vek han ner sig och sa, men vi har inte så höga tullar ändå.
Ja, det var den här Liberation Day, 2 april,
ja, precis.
Tullhotet. Ja. Och så börsen bara gick jättedåligt och så backade han ut.
Ja.
Men han backade ur liksom, problemet är ju att där kunde han ju backa ur och säga, nej men tullarna kommer inte vara lika höga. Alltså det fanns någon slags gradskillnad där. Det som är oroväckande här är att Trump, de kunde ju undvikit att säga någonting och bara skickat dit massa militärer, och så hade de kunnat göra precis vad de vill, för att det är ju en del av danska försvarsavtalet, militära avtalet,
ja.
Med USA, att de har ju massa baser, de har ju haft 15 000 militärer uppe i Grönland förut, nu har de 200, så han skulle ju kunna bara skicka dit Golden Dome och soldater och så vidare. Nu kan han ju inte det utan att Danmark känner att är det här på väg att bli en invasion. Så det är ju liksom, antingen
han är väldigt otaktisk alltså.
På det sättet, ja. Alltså, och nu har han ju målat in sig i ett hörn där han antingen får Grönland eller inte. Han säger att nej, men det räcker inte med den här liksom mer militär, utan han vill äga Grönland. Och det är det som bekymrar mig liksom. Att jag tror att någonstans man måste bara avleda uppmärksamheten. Han är så...
Man måste kanske ge honom en rent symbolisk seger. Liksom.
Ett Nobels
fredspris. Om han lyckas stoppa den här Grönlandskrisen, om han lyckas avvärja den, som han visserligen själv har skapat, men om han lyckas med det, då tycker jag att han borde förtjäna Nobels fredspris. Eller han kan liksom sätta sitt namn på the Greenland Deal. Liksom,
the Trump Greenland Deal.
The Trump Greenland Deal och Golden Dome.
Han får
det, liksom.
En husky, han får liksom...
Han bygger en staty av honom i... I Köpenhamn.
I is. I ishotellet i Arvidsjaur.
Ja, exakt.
Och liksom han får en Nobel.
Arvidsjaur. Finns ett ishotell i Arvidsjaur?
Gör inte det?
Det är väl i...
Jukkasjärvi. Jukkasjärvi, förlåt. Mm. Förlåt Arvidsjaur. Vi får starta ett hotell där med bara Trump-statyer. Liksom. Där han, liksom, hans olika scener. Som en sån här ett fantastiskt liksom, hotell där man kan bo i. Ett Mar-a-Lago av is.
Ja, exakt.
Som smälter i solen. Basförändringen. Nej, men så här. Ja, vi kan väl avrunda detta. Men det är ju liksom... Varje dag när man sätter på... Att vakna på morgonen och sätter på mobiltelefonen är man ju liksom, det nya utspel. Och man får ju en känsla av att det finns liksom som att Europa också liksom tvekar. Mark Rutte då, som är tidigare nederländsk politiker och nu chef för generalsekreterare för NATO, verkar ju vara en otrolig rövslickare. Alltså på gränsen till liksom löjlig.
Mm.
Men samtidigt kanske också är att det är enda sättet att hantera Donald Trump. Alltså att han är sån total narcissist liksom. Så att det, alltså, men Europa måste ju agera. Jag tror liksom att det är att sätta hårt mot hårt och skada han ekonomiskt. Alltså.
Jag tror också det.
Alltså skada börsen, de långa räntorna.
Hans jävla krypto skit kan man ge sig på.
Ja men jag tror jag tycker mer att visa att man inte viker ner sig. Alltså, ja. Jag tänker lite på Soran Mamdani som var i Vita huset och hade en presskonferens med Trump. Och Trump strålade.
Han älskade honom.
Jag tror inte det var för att Mamdani hade liksom kunnat hota att Trump.
Du har kallat
Trump.
Donald Trump fascist.
Ja.
Nej, jag kallar mig fascist bara. Gör det. Det är helt okej.
Exakt. Och jag tror det, alltså, Trump kände att här är en snubbe som är seriös. Och inte viker ner sig.
Och vinner.
Och jättefokuserad på kärnan liksom. Som är hur folk i New York har det.
Han älskar och New York. Alltså,
han älskar
Donald
New York.
Trump är en New Yorkare.
Precis. Och jag tror någonstans att liksom, ja, man måste skada amerikanska ekonomin, visst. Men det handlar om att visa att men vi backar inte. Vi är faktiskt seriösa i EU. Vi är inte några liksom, vi lägger oss inte bara på rygg som von der Leyen gjorde.
Nej.
Med handelsavtalet.
Ja, det är helt absurt. Alltså, helt absurt. Alltså, vi får ta det i ett annat avsnitt. Men den förhandlingen när Europa la sig på rygg och fick högre tullar. Alltså,
då får han bara mer smak.
Ja, han får ju blod. Han är som en piraya. Precis. Han får ju blodsmak, precis. Liksom. Mm. Vi vill kanske att han ska få stålsmak i munnen snarare då. Alltså, glida över till ditt huvudämne då, stålindustrin.
Exakt.
Och om man ska liksom få en grepp, varför snackar alla om stål? Varför är det så viktigt med stål, att göra om stålindustrin till grön? Alltså, om man börjar med fakta då, liksom, hur stor del av de globala utsläppen ungefär är stålindustrin? För det är ju häpnadsväckande mycket, eller hur?
Ja, alltså stålindustrin är ju en väldigt stor utsläppande industri. Jag brukar säga det är knappt 10% eller cirka 10%, för det beror på lite hur du räknar, om man räknar in metan från kolgruvorna som producerar kol för stål.
Det tycker jag man ska göra faktiskt.
Och så vidare, och sen så också är det väldigt cykliskt liksom. Så att jag säger ja, knappt cirka 10% av världens utsläpp. Men det är en av de största industrierna när det gäller utsläpp. Och det är liksom helt avgörande att vi omställer stålindustrin om vi ska nå netto noll och klara klimatmålen. Samtidigt så är ju stålindustrin också en väldigt strategisk sektor. Den är uppströms flera olika viktiga sektorer. Som till exempel byggbranschen använder mycket stål när man bygger hus och bostäder. Man använder det i bilindustrin som vi vet är en jätteviktig industri som har alla möjliga olika komponenter och så vidare som anställer jättemånga människor. Och också för maskiner, alltså
tillverkningsindustrin.
Försvarsindustrin också, jätteviktigt. Den är väldigt strategiskt viktig, så det finns liksom, ja, många länder har väldigt länge velat ha sin egen stålindustri för att liksom, av strategiska
EU, kol- och stålunionen.
Precis, EU var ju en kol- och stålunion från början, så att det är viktigt. Och det är då det tredje elementet som jag tycker är viktigt, är att det också är en väldigt handlingsbar vara. Alltså du kan producera stål och sen så sätter du har det på ett skepp och så skickar det runt omkring hela världen. Vi importerar stål från Kina och så vidare. Det är inte riktigt samma sak med cement, därför att cement är så tungt i förhållande till värdet, så det transporterar man inte lika långa distanser. Så stål är en väldigt handlad vara, och det betyder då att vi har också de här problemen som jag nämnde helt i början om överkapacitet, att Kina kan dumpa priset på stål i EU och slå ut vår egen stålindustri. Och vi har faktiskt haft en lågintensiv stålkris nu i Europa sedan finanskrisen i alla fall, om inte längre. Där vi har, Europa har ju tappat flera hundratusen jobb i stålindustrin sedan 2008.
Flera hundratusen jobb?
Jag skulle ha kollat den här siffran innan.
Förlåt, vänta, för liksom, men det är många tusen jobb.
Ja, och man har tappat många, många jobb och det finns risk att man kan tappa många fler i framtiden, alltså den närmaste framtiden. Så det är liksom en pågående kris just nu med överkapacitet där bolagen då, stålbolagen är ganska pressade ekonomiskt. De har då svårt att ha råd med att investera i sin egen omställning. Och samtidigt är det ju liksom svårt då för till exempel ett land som Brasilien då, när det dumpas stål i deras marknad. Ska de då gå till deras bilindustri som de vill etablera och säga nej, men ni måste betala dyrare stål för att det ska vara producerat i Brasilien? Eller
vill ekologiskt som Sverige? Liksom,
ja, grönt stål. Liksom. Mm. För de vill ju gärna utveckla sin egen bilindustri. Då kanske det är bättre att importera det här billigare fulstålet då från Kina till exempel. Så det finns liksom många strategiska liksom målkonflikter här då, i stålindustrin. Så ja, den är jätteviktig att ställa om. Strategiskt viktig, handlingsbar, och det gör hela det här väldigt komplicerat och svårt. Liksom.
Och hur pass viktigt är det för Sveriges utsläpp, stålindustrin? Hur stor är andel?
Stålindustrin står för ungefär 10% av Sveriges territoriella utsläpp. Och det är ju då framförallt SSAB.
Det är typ en fabrik eller två fabriker som i princip står för allt detta.
Exakt, så det är SSAB i Luleå och Oxelösund som är de stora utsläppskällorna i Sverige. Och därför sa man då också under när man höll på och utveckla Sveriges klimatmål att vi kommer inte kunna nå de här om vi inte kan ställa om SSABs verk. Alltså de är helt avgörande för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål. Hur gör vi det? Och där har då industrin ändrat strategi kan man säga. Där man förut, då ville man försöka minska utsläppen i sin egen produktion genom att använda mer skrot till exempel. Skrotbaserad stål släpper ut mycket mindre.
Alltså smältverk då, alltså i princip att man smälter gammalt stål.
Ja, exakt. Jag kan förklara det här om ett litet ögonblick. Men man ville då det, eller liksom ha mer energieffektivitet och så vidare. Och så tänkte man att de sista utsläppen som vi inte kan liksom skära bort, de tar vi och fångar in med koldioxidinfångning, så kallad CCS då. Och då måste ju det lagras någonstans. Och då i Sveriges del tittar man på att lagra det i Norge då, i under havet i gamla oljeborrar liksom. Men det blir väldigt, väldigt dyrt. Och sen så kommer man heller inte hela vägen till noll. För att du får ändå massa läckage från när du fångar in den här koldioxiden. Och det är osäkert och så vidare. Så då börjar man titta istället på vad finns det för alternativ. Och då började man titta då på istället att använda vätgas. Och nu tänker jag att vi kanske kan ha en liten så här kemistålskola då. Så att sättet man producerar stål idag är på två sätt. Det ena är med bara skrot, och det är väldigt enkelt. För du har redan stål, du smälter ner det, och sen kan du ha den i ett eldrivet verk. Och så länge den elen är producerad med grön el, så har du inga utsläpp. Men det andra sättet då, som står för ungefär 70% av världens produktion, det är extremt koldioxidintensivt. För när du tar ut järnmalm då, ur en gruva, då innehåller den här järnmalmen järnoxid. Och då måste man ta ut den här oxiden då, alltså syre, ur järnet för att få rent järn. Och sättet man gör det
idag... Och järnoxid är typ rost?
Ja.
Eller hur?
Ja, precis. I mean, det är samma kemiska liksom, kombination. Och för att ta ut det syret då, så tillför man kolatomer. Och då blir det ju då CO2, koldioxid, som man får av detta. Och det släpper vi bara ut idag. Och det beror på väldigt, det är väldigt olika på olika verk, men ungefär 2,5 ton koldioxid per ton stål. Så det här är ju egentligen en koldioxidmaskin. Och så får du lite stål som en biprodukt.
Det är inte bara det att själva produktionen går, alltså att det går åt energi som då i många lägen då är kol eller liksom energi från fossila bränslen, som kanske många tänker, utan själva produktionen av stålet skapar koldioxid.
Exakt, det här är en kemisk process, en processutsläpp kallas det. Och det är det som är liksom, kanske folk liksom har missat att Sverige är en stor kolimportör. Vi har ingen kolbaserad elproduktion, men vi har en kolbaserad stålproduktion. Vi importerar massa kol varje år till vår stålindustri. Och det skulle vi då kunna skära bort genom att använda den här nya teknologin där man istället vill använda vätgas. Och då får du H2O, det vill säga vatten, som biprodukt. Så man vill, vad man vill göra nu är att ta förnybar energi och i det man kallar för en elektrolysprocess då splittar de här H2O, alltså vattenatomerna, i vätgas och syre. Och så använder man vätgaset för att ta ut det här syret från järnet. Och då blir det vattenånga som biprodukt. Och så har man då järn istället. Och det kan man då sen ha i en annan ugn.
Anteckna nu alla, lyssna här noga, för vi kommer tenta av det här i ett senare avsnitt.
Ja,
men jag skojar bara.
Nej, men det är lite kul ändå. Alltså, man kommer ganska långt med liksom grundläggande kemi, tycker jag. Och sen så då tar man då det här järnet som kallas för järnsvamp. Och då kan man smälta det i en annan ugn. Och det här är också ganska viktigt att fatta. För att den här ugnen då, där kan du blanda in skrot. Så du kan liksom sänka, du måste inte ha den här rena, dyra produkten, utan kan blanda det med det billiga skrotet också. Så du får en billigare produkt. Och så kan du anpassa blandningen av hög kvalitet järn och lite lägre kvalitet skrot för olika typer av stålprodukter. Så då får du mer flexibel produktion. Så det är egentligen, ja, så det ändrar liksom hela produktionssättet. Gör då att vi kan skära bort den kol vi importerar och istället driva våra stålverk på ren svensk energi.
Och vad är det stora problemet som, vad är de stora hindren kvar för att nå den här omställningen?
Det här låter ju som fantastiska nyheter. Det här låter ju
väldigt bra. Ja. Men är det liksom tekniskt svårt att utveckla den här processen att använda vätgas, eller är det att man behöver jättemycket vätgas och att det är svårt att framställa den och dyrt? Yeah, och vad är det stora problemet? Liksom? Hur pass mogen är den här tekniken?
Ja, alltså det är flera olika teknikmoment. Då. Så vi kan prata mer om Stegra sen. Men till exempel Stegra är ju egentligen tre verk. Det är ju ett vätgasverk som ska producera vätgasen. Och det kommer vara Europas största, 700 megawatt elektrolysörer. Otroligt stort. Det kommer vara ett järnverk som då använder den här vätgasen för att producera järn. Och ett stålverk som sen då producerar stål av detta. Alla de här teknikerna var för sig finns redan idag. Men det är skalan och sätta ihop dem som är det nya. Där liksom Hybrid var den första piloten på detta. Där verkligen testade den här teknologin. Vilket skapade en revolution i stålindustrin. Där helt plötsligt, man hade alltid pratat om koldioxidinfångning som enda sättet då att lösa stålindustrins omställning. Helt plötsligt har den här tekniken testats i Sverige. Och det är därför då som OECD, EU, flera stora tunga företag blev intresserade av vad är det egentligen som händer i Sverige där vi har testat den här tekniken. Så nu är frågan om skala då, bygger det här i kommersiell skala och det är svårt och det är det som då Stegra försöker göra. Och, sen...
och är det svårt rent tekniskt, alltså som i batteriindustrin, att det är just att själva uppskalningen i sig har en massa tekniska svårigheter för att den här kemiska balansen är så pass, det måste vara så pass exakt att varje uppskalning gör att man måste lösa massa nya tekniska problem? Eller är det svårt just för att det är dyrt?
Eller alltså, det är alltid svårt att skala upp en sån process liksom, från pilotstadiet till kommersiellt stadie. Och det är förbundet med massa risker och så vidare. Men det är inte det som är det svåra. Jag tänkte, jämför då med batteriindustrin, och tänka på Northvolt. Den stora avgörande skillnaden mellan Stegra och Northvolt är att Stegra använder ju komponenter från europeiska producenter. Så att det är ThyssenKrupp Nucera som levererar elektrolysörerna. Tyskt bolag. Det är SMS Group som levererar hela stål, alltså maskinerna och så vidare.
Från vilket land då?
Från också Tyskland. Och sen, så det finns den här, och just det, och sen så är det Midrex då, som är ett bolag som producerar de här schaktugnarna då, där man gör järnet. De också finns i Europa. Och de tillsammans då ska leverera de här olika maskinerna. Så när man läste om Northvolt, då kunde man ju höra om att folk satt med liksom WeChat och försökte översätta instruktioner från kinesiska liksom till svenska. Och det var oklart om de här maskinerna var egentligen godkända av, enligt EU-standard och så vidare. Så är ju inte fallet för Stegra. Och Stegra har därmed då andra problem.
Men vad är statusen på stegen? Vad är statusen på de här projekten? För att först var det en våg av entusiasm. Alltså där man följde, det var stora investeringar, det var liksom olika investeringsbanker, det var svenska pensionsfonder och man själv rycktes med av det där. Sen föddes ju nästan simultant en enorm, väldigt aggressiv kritik från Magnus Henriksson och en del andra, liksom sådana här, de verkar hata grön omställning och framförallt statlig inblandning i detta. Och det var svårt att överblicka det kritiken, kändes väldigt liksom aggressiv och väldigt liksom nästan mekanisk. Även om de säkert kan ha poänger, och vid Northvolt-fallet hade de en poäng, det funkade ju inte, det bars inte. Just den fabriken, det kanske kommer lösa sig framåt. Eftersom alla sådana industridriv, det är ju det man lär sig, är att det blir en boom och en bubbla och sen så spricker och så, går, och så kommer det någonting, en fågel Fenix ur askan som sen blir bärkraft. Ungefär som IT-boomen år 2000 och sådär. Men vad är statusen på det här idag? För sen kommer ju de här riktiga de problemen. Vad är statusen på stålomställningen idag?
Exakt. Alltså det jag tycker är spännande med stålindustrin just, det är att du har de här långa värdekedjorna som måste ställas om samtidigt. Stålindustrin är väldigt kapitaltung. Det är väldigt det är väldigt stora kostnader med att bygga en ny ugn, ett nytt verk och så vidare. Och den är också väldigt infrastrukturberoende. Det vill säga att du måste ha räls, du måste ha hamnar för att kunna transportera både insatsvaror och produkten. Det är ju väldigt annorlunda från liksom, IT-sektorn till exempel, som är liksom capital light. Så det är det som är en väldigt, väldigt stor utmaning framförallt. Därför att i norra Sverige finns det billig el. Det finns ett överskott på el. Så Stegra kommer kunna få el. De har redan blivit tilldelade det. Så det är inte ett problem. Problemet blir när man skalar upp LKABs produktion. Och det är det som är utmaningen då, att man måste liksom bygga ut elproduktion samtidigt, som man bygger ut infrastruktur samtidigt som man bygger stålverket och så vidare. Därför att, och det är det som har varit problemet för Stegra då, om vi ska vara lite mer konkreta. Mm. Stegra är en startupbolag. De har börjat investera och bygga jättefort sin egen anläggning.
Och det är lite
anläggning.
Samma gäng som alltså som Northvolt, va? Det är lite samma Harald Mix och sådär.
Harald Mix var med är med och var med och startade upp bolaget. Sen så är det ju då Henrik Henriksson från Scania som är liksom industri-vd som sköter Stegra och har en till synes väldigt annorlunda approach från Petter Karlsson. Vi kan återkomma till det sen. Men problemet för Stegra då är att de har sin eget verk. De kör, de läser om Industriklivet och så vidare och de vet att okej, om vi söker de här pengarna, vi borde kunna möta de kraven och få de här pengarna och så vidare. Och sen så kan vi få kompetens för att bygga den här anläggningen.
De tänker söka pengar från staten, alltså statens satsning Industriklivet.
Exakt, mm. Det gjorde de då och så fick de bara en del av det som de egentligen, som EU-kommissionen hade godkänt. Vilket då skapar problem för dem när det gäller privata investerare. Att, okej, så er egen regering tror inte riktigt på det här projektet.
Och det är alltså den regering vi har nu, tidregeringen.
Precis, och då, det är ju inte så konstigt. Då sitter det ju liksom någon bank som försöker utvärdera ett projekt och försöker förstå, okej, är det här någonting vi kan låna till? Är det sannolikt att det kommer gå igenom? Och sen så är deras egen regering håller tillbaka pengar för att satsa på det. Då skapar det ju tvivel. Det har ju såklart varit svårt för Stegra. Den andra är ju då, som jag sa förut, att den är väldigt infrastrukturberoende. Så Stegra ligger där det ligger på grund av att det är tillgång till både förnybar energi men också själva nätet, elnätet. Finns där man kan få tillgång till ström utan att liksom dra stora transmissionsledningar. Det de behöver är utbyggnad av Luleå hamn och också rälsen. Och det här är infrastruktur som historiskt har varit ansvar för staten att bygga ut. Staten brukar bygga infrastruktur.
Eller brukade.
Ja, brukade.
På den gamla tiden.
På den gamla goda tiden. Och sen nu då, så när det här bolaget då säger att vi behöver det här för vår verksamhet, då måste det offentliga då kliva in och liksom göra det här. Och jag kan fatta att det är ju, känns ju, ska verkligen offentliga liksom spekulera och liksom göra stora investeringar, ta stora risker för ett privat bolag ska kunna driva sin verksamhet liksom. Men samtidigt är det så här, ja, alltså annars så får du inte hastigheten i omställningen?
Svaret är ja.
Ja, men, alltså, för att,
annars hade vi inte haft någonting i Sverige förmodligen av den här typen.
Ja. Alternativet skulle ju inte gå. Om Stegra byggde sitt stålverk och vi visade att ja, allt funkar, allt kör. Men vi kan inte leverera, vi kan inte få några insatsvaror, vi kan inte leverera några produkter. Vi får vänta 2 år till hamnen och rälsen är färdig. Mm. Det hade ju inte bolaget kunnat hantera. Alltså,
nej. Det här är ju ett klassiskt problem inom just industrialisering. Och varför vissa länder är industrialiserade och fortsätter utvecklas och blir ännu rikare för varje år. Medan de länder som inte är industrialiserade har väldigt svårt att bli det. Att man behöver liksom massa komponenter på samma gång.
Du beskriver nu liksom länder i tredje världen då som inte kan bli industrialiserade, men du beskriver också Sverige,
ja, också Sverige.
2025, ja, 2026.
Nej, men det har ju stora likheter, alltså själva industrialisering från början har ju likheter också med den här typen av att utveckla ny industri mot en befintlig industri som är enorm, stålindustrin. De har jättemycket överkapacitet, som du sa, jättemycket konkurrens, låga priser, väldigt svårt att utveckla en ny teknik när man har all den konkurrensen emot sig. Då måste man ha någon sorts big push då, att man för att ha ett stålverk så måste man ha en el och sen så måste man ha järnväg emellan, man måste ha en hamn, man måste ha allting på samma gång och inget av det bär sig på egen hand. Man kan
från
inte
början
bara,
i alla fall.
Ja, precis. Så att man måste ha en koordinerad process och då behöver ju staten gå in och koordinera detta så att man bygger allting som på egen hand inte bär sig om inte det andra finns. Men när allting finns så blir allting lönsamt. Så att det är väl där vi är och det är ganska konstigt att ansvaret för att koordinera den här processen och investera i all den här infrastrukturen faller på ett privat bolag. Alltså,
inte bara ett privat bolag, ett startup.
Ett startup också.
De har inget cashflöde.
Nej.
Så det är det som jag tycker är absurt. Jag har också skrivit om i Flamman. Jag har en liten krönika. Att det är ju... Alltså, Luleå, jag förstår att den kommunen inte kanske kan investera, göra en jätteinvestering i sin egen hamn. Men det är där staten brukar ha ett ansvar att liksom göra den typen av satsningar. Och det vill då regeringen heller inte göra. Och dumpar de över det på ett startupbolag som då får ta den här extra kostnaden på, jag tror det är 10-15 miljarder svenska kronor. Och det är det de måste få in då i ett läge när svenska regeringen har signalerat att vi tror inte på det här projektet. Vi vill inte ge det här bolaget de pengarna som EU-kommissionen har gett oss lov att ge dem. Inte konstigt att det blir svårt för Stegra då att genomföra sin omställning.
Men du tror, alltså jag menar inte att du ska sätta ett doms över, alltså det känns som att det här är en i grunden fungerande affärsidé. Om man får på plats den här infrastrukturen som krävs, om man får på plats liksom the basics så att säga, som är att dra järnväg, bygga ut en hamn, det är ju ändå så här samhällsansvar, har varit liksom i 150 år i Sverige. Om man får det på plats, tror du att den här fabriken är så att säga värd att investera på det här sättet i?
Ja, och jag vill kvalificera det svaret lite. Därför att om vi tittar på Northvolt, de hade många problem, flera problem, maskiner och så vidare. Och någonting som jag tycker var lite kanariefågeln i gruvan var ju alla de här problemen man hade på själva bygget av arbetsplatsen. Det finns rapporter från fackliga ombudsmän som sa att vissa processer som brukar ta 2 timmar på ett bygge kan ta 2 månader på Northvolts verk. Och när jag har pratat med folk i branschen säger de att problemet för Northvolt var att de fick liksom kasta jästen efter degen. De började med projektet, hade jättelånga underentreprenörled, fick jättestora problem, de tog in kompetens.
De började sprida deg, eller jäst. Drössla jäst på degen.
Ja,
som
ja
inte
precis. Men de tog in kompetens då, så här, någon liksom seniora typer som inte kände till den svenska modellen, inte visste att man skulle samarbeta med facket och så vidare. Och när vi i Sverige är ju, svenska modellen går ut på att vi inte har lagar som reglerar arbetsförhållanden, utan vi har kollektivavtal. Och då blir det ju kaos på byggarbetsplatsen, du får svårt att kontrollera att folk har rätt kompetens och så vidare. Stegra har gjort någonting annat, de tittar på Northvolt och sa, vi vill inte göra detta, vi vill inte ha det problemet. Så de har gjort ett avtal med Byggnads, där de är ett 10-punktsavtal. Där de säger att vi begränsar underentreprenörleden till 2. Vi ger facket, vi kräver kollektivavtal. Kräver kollektivavtal på hela bygget. Vi ger facket tillgång till våra personalliggare så vi kan kontrollera att folk inte arbetar övertid och så vidare. Man har gjort jättemycket för att se till att byggprocessen och hela processen om att starta upp fabriken är organiserad under ordnade förhållanden. Man har ju haft problem ändå. det har varit räder och så vidare mot när man har hittat folk utan arbetsförhållanden, vilket jag tycker säger mycket om situationen i svensk byggbransch. Men samtidigt, jag tror att Stegra har mycket bättre koll på sin fabrik än vad Northvolt hade. Och därför tror jag att om Stegra inte hade en motsträvig regering som försökte förhindra det här projektet, då kommer de kunna lyckas.
Sen så vill jag också till att det finns en marknad för den här produkten, att för det kommer ju vara lite dyrare, åtminstone i början kommer det vara dyrare att köpa grönt stål än vanligt stål. Och då behöver man antingen någon sorts koldioxidskatt eller klimattullar mot kinesiskt stål eller annat stål. Eller att företag väljer att, eller ser att det finns en sorts PR-vinst i att tillhandahålla grönt stål. Hur pass stor är den här skillnaden i pris och hur pass stor är den marknaden, tror du?
Alltså, det här är faktiskt, ofta när jag hör poddar om sånt här så brukar det komma snabba, lätta svar. Jag skulle vilja säga att det är faktiskt mer komplicerat än man tror. Alla stålverk har olika kostnadsstrukturer. Det är inte så att konventionellt stål har en kostnadsstruktur, utan det är väldigt olika. Så var Stegra, just deras fabrik, ligger på den här, det är oklart. Det är
förmodligen
liksom
dyrare.
Men konventionellt, vanligt, brukar man säga att det är ungefär 30% dyrare med grönt stål än konventionellt stål. Och det kräver ju då, ja, att det är någon kund som betalar detta. Stegra har redan avtal med flera bolag som vill köpa det här stålet för att producera sina produkter. För det man ska komma ihåg, det är ingen konsument, alltså det är ingen av oss som går ut och till en butik och säger jag vill köpa ett ton stål, tack. Utan vi vill köpa en bil eller en telefon som har någon stål i sig eller en stol eller något sånt där. Och då är ju frågan, vad är kostnadsökningen för den slutgiltiga produkten av att använda grönt stål?
Och det kanske är någon promille eller någon procent? Eller?
Ja, ungefär. Man räknar med någon procent för en bil. Och det betyder ju då, när du köper en bil för kanske
300 000.
Nu bor jag i Sverige, eller Danmark, så jag vet inte vad en bil kostar i Sverige. Men säg att den kostar 300 000. Ja, då kanske det kostar, om du lägger 3 000 kronor till så får du en bil med grönt stål.
Men du kan också välja att ha lite värme i sätet. Nej, jag ska för samma peng.
Mm. Exakt. Jag vet inte. Så det finns, de här bolagen räknar med att det finns en betalningsvilja. Stegra har redan avtal med de här bolagen. Så mitt intryck är att det är inte det som är problemet.
Och hur är det med, om man tittar framåt, med fanns det kostnadsminskning, att det just idag är 30% dyrare, men att man, när man skalar upp det, när man lär sig hur tekniken funkar, man utvecklar ny teknik, kan det liksom komma ner ytterligare, tror du, eller kommer den här prisskillnaden bestå?
Nej, priset kommer att gå ner förmodligen, därför att det här, ett steg tillbaka, omställningen går trögt, som vi pratade om i början. Stålomställningen går långsamt och det är flera bolag som har dragit sig ur och säger att nej, men med de här subventionerna räcker inte. Och det är för att det är den här överkapaciteten. Bolagen har redan, som det är, stora utmaningar. Så de vågar inte ta den här risken och investera i någonting som ingen har gjort förut. Det är ju inget konventionellt verk än som producerar grönt stål. Så alla de här bolagen och politiker runt om i världen, när jag har varit på OECDs stålkommittés möte till exempel, pratat med folk från olika stålföretag, alla kollar på vad händer i Sverige. Alla väntar för att se, kommer de ha problem? Kommer det inte att gå? Eller kommer det att lyckas? Vad blir deras kostnader då? Innan de själva vågar investera. Och när det då sker, så kommer det här ju, om Stegra kommer att genomföras, om Hybrid också och LKABs omställning genomförs, då kommer ju bolagen se att okej, de gjorde detta, det är möjligt för oss att göra någonting liknande. Då får du en konkurrens, då får du flera stora aktörer som kommer att investera i den här tekniken och pressa ner kostnaderna. Så det är genom, alltså från ett klimatperspektiv så får ju Sverige en, alltså Sveriges klimateffekten av till exempel Stegra eller SSABs omställning är ju mycket större än bara på verken, eftersom det möjliggör omställning i resten av världen. Jag tänker på Danny Roderick som är ekonom på Harvard. Han har liksom sagt att the case for green subsidies is impeccable. Därför att det får de här lärandeeffekterna, spillover-effekter av att testa teknologi, att pressa ner kostnaderna så att andra kan göra samma sak. Så det är det jag tänker. Om man vill ha liksom en klimatomställning och begränsa jordens temperaturer, då är det här verkligen viktiga projekt.
det här är verkligen intressant. För ofta så hör man ju att Sverige är så litet, det gör ingen skillnad om vi minskar våra utsläpp här. Men i det här fallet så är det ju verkligen, här hänger ju hela den globala stålindustrin på Sverige, kan man ju säga.
Ja, den är väldigt viktig i alla fall. Om skulle misslyckas i Sverige, då skulle det ju få en väldigt avkylande effekt på investeringar i den här teknologin runt om i världen. Så här kan vi verkligen spela en viktig roll. Jag tänker, det finns en parallell till dansk industripolitik och dansk utveckling av vindkraft. Man har ju haft utvecklat vindkraft i Danmark, haft en statlig politik för det sedan 79. 2019 installerade man det första vindkraftverket utan subventioner. 40 år av satsningar. Industripolitik är mycket mer än subventioner, men ändå. Och Danmark har ju idag ett kontor på deras energistyrelse, som är energimyndigheten, för internationella samarbeten. Där de går ut till Vietnam, Sydkorea, Japan, USA, Kanada.
Utom Sverige.
Ja, typ. Och säger, så här kan man göra när man ska bygga ut sin egen vindkraft. Det här är så man, vilka regleringar man behöver. Det här är den tekniken vi har. Så att de har gjort några sådana beräkningar på klimateffekten av det där. Och det är ju något av det största, det viktigaste för dansk klimatpolitik är att hjälpa andra länder att ställa om. Kan man hjälpa Indien att ställa om, som är en av världens största utsläppare, då får det väldigt mycket större effekt än i bara Danmark.
Och det är också en konkurrensfördel. Det är också en exportindustri. Just själva den konsultverksamheten.
Precis.
Och hur går det för Hybrid? För de har också skalat ner lite väl?
Ja, Hybrid har ju lagt sina planer på is, vad jag vet. Men de har ju sagt att de vill investera i direktreduktion i Gällivare. Det är då man kommer använda vätgasen då för att producera den här järnsvampen helt enkelt. Och det är här också som är också ett exempel på hur Sverige kan minska utsläppen utanför Sveriges gränser. Därför att genom att ha den här processen i Sverige så kan LKAB göra en mer värdefull produkt. Det kan ta större del av värdekedjan och sen exportera den till typ stålindustrin i Tyskland, Polen och så vidare. Och på så sättet då kan ju de minska utsläppen i sin stålindustri också. Så att det här är ju ett sätt att väldigt direkt minska utsläppen bortom Sveriges gränser. Så att jag skulle vilja säga att stålindustrin är ett sätt för Sverige att, vad ska man säga, utveckla teknologi som skapar lärande och möjliggör resten av världens omställning på ett indirekt sätt. Men också direkt då genom att leverera högkvalitets järnsvamp för stålindustrin runt om i världen. Och sen minskar vi också våra egna utsläpp genom att möjliggöra SSABs omställning. Så det är liksom tre sätt då som stålindustrin minskar utsläppen.
Och vad är det som har fått Hybrid att lägga sina planer på is? Är det brist på förnybar energi eller vad är det som hindrar?
Det, vad jag förstår, har det att göra med transmission. De behöver då mycket ström i Gällivare till den här första anläggningen. Och det har mer att göra med den infrastrukturen helt enkelt, att ledningen dit. Det finns ett överskott på el som täcks in. Sen på sikt så kommer man behöva expandera då produktionen av el väldigt mycket. Och det är det som är en väldigt svår utmaning. Men vi lever i en marknadsekonomi, så att det hade varit helt absurt om man sa att vi bara beslutar att vi ska bygga både produktion och konsumtion av el på en gång. Utan det kommer att finnas en turbulent liksom, relation mellan utbud och efterfrågan på el i norra Sverige. Titta nu till exempel när de här industriprojekten har lagts ner. Helt plötsligt är det ju en kris i elsektorn för att det är ett överskott på el och vi kan inte räkna hem våra investeringar. Man måste ju se till att det finns någon slags liksom, koordination mellan utbud och efterfrågan på el.
Ja, men det som måste till är väl att man investerar i utbudet först och innan det finns efterfrågan på den här elen, innan de här stora fabrikerna finns, så måste man först bygga ut produktionen av förnybar el. Och det är det som är omöjligt när det är en marknad som styr elproduktionen. Om man ska ha den här utbyggnaden så måste man ju, då måste det finnas något sätt för elproducenterna att överleva tills efterfrågan har byggts ut. Som det är idag, så som du sa, det är alldeles för dålig lönsamhet i vindkraftsbranschen till exempel, för att det finns ett överutbud redan idag. Om man då ska utöka det så måste man ha till en annan metod för att tillhandahålla el. Man kan inte lämna det åt marknaden. Eller så måste man subventionera de här vindkraftsproducenterna tills efterfrågan finns.
Ja, alltså jag vet inte. Jag tror ändå att det är möjligt att för elkraftsproducenter att om man vet då när, det är det som är problemet nu, man vet ju inte när LKAB kommer med ett slutgiltigt investeringsbeslut. Därför är det svårt för dem att veta planera sina egna investeringar. Så att man måste ju då, det behövs en större tydlighet och liksom konkretion över tid när det gäller när kommer man att investera i ny produktion som behöver ström, och då kan vindkraftsbolagen planera därefter. Att det finns någon slags liksom tydlighet där och koordination.
Man måste ha en plan.
Man måste ha en plan helt enkelt.
Vi har ett val om 8-9 månader. Vad ser du för chans att, liksom, eller ni för chans att industripolitiken blir en valfråga? Att det är någonting som diskuteras? För det här låter som att Sverige skulle kunna vara ett land som är i framkant, vilket vi ofta vill vara. Som tar initiativ, som går före, som kanske också tjänas pengar till slut på detta. Även om det är en viss kostnad. Kan industripolitiken bli en valfråga?
Absolut. Jag hoppas det blir en valfråga. Därför att vi har ju, jag tycker man kan säga att vi har en slags industripolitik redan idag. Bara det att den är riktad mot den hushållsnära tjänstesektorn. Vi har rutavdrag som ligger på ungefär 7,5 miljard per år, den senaste jag har sett. Och sen så har man ju fördubblat rotavdraget eller vad det är. Så att de här tillsammans är ju på många miljarder som vi pumpar in varje år
i städning
och renovationer av kök och så vidare. Det är ju trevligt för de som vill renovera kök.
Måla tak
och så vidare. Jag kan ha sympati för sådana. Men är det verkligen en... Alltså, vad får vi för pengarna?
Ja.
Vad får vi för pengarna? Det utvecklar inte någon ny teknologi. Det skapar få arbetstillfällen. Och det är väldigt dyrt. Jag tänker att om man lade de här pengarna istället på utvecklingen av grön teknologi som kan stärka svensk konkurrenskraft och öka exporten och skapa jobb och utveckling utanför Stockholm och Göteborg och Malmö, och faktiskt att hela Sverige kan liksom se ekonomisk utveckling. Det vore väldigt bra, tror jag. För det tänker jag industripolitiken borde handla om.
Men det bygger kanske lite på att oppositionen lyckas få fram det argumentet som du har fått fram, att det är regeringen som har pajat Stegra. Det är därför det går dåligt för Stegra. Det är inte så att Stegra var dömt att misslyckas från början och det var en idiotisk idé att ens försöka med den här omställningen från början, utan då måste man ju lyfta fram att det var en bra idé att försöka ställa om stålindustrin. Den är viktig för allt möjligt, både klimat och konkurrenskraft och allt möjligt. Men den här regeringen har misslyckats med det. Om man kan få fram den berättelsen istället, så blir det här en stor nackdel för regeringen. Annars kommer ju Sverigedemokraterna kunna peka på, vi vill inte ha några liksom idiotprojekt.
Inga idiotprojekt, säger högern. Vänstern måste visa att det finns alternativ och att Sverige är en industrination. Tack Jonas Algers för att du kom hit.
Tack
första gången på vägen in som utredare på Katalys.
Jättekul.
Jättekul, vi kommer höra mer om detta, även om annan industri. Tack Max för att du var här. Fortsätt teckna för vårt nyhetsbrev. Stöd oss ekonomiskt på katalys.se. Där hittar ni information om det. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.